Jag heter Mattias Balkander och i den här podden möter jag intressanta personer från sportens värld. Har du förslag på gäster eller ämnen, maila mig på mattias.balkander@gp.se eller tyck till på min blogg. Dagens gäst är Mustafa El-Kabir. Välkommen Musse.
Tack så mycket.
Hur är läget?
Det är bara bra.
Du, första frågan till dig egentligen, skulle inte du gå till Brunnby?
Ja, det har varit lite annorlunda. Ska man säga det? Ja, det var meningen att jag skulle gå dit. Men ja, det blev inte av. Och då är det bara att acceptera läget och köra vidare. Jag har trots allt kontrakt med Häcken.
Absolut. Och det Häcken som du spelade träningsmatch mot Gais för häromdagen. Och då var det en incident i slutet där som fick känslan att svalla lite grann. Vad var det som hände egentligen?
Jag vet inte riktigt vad som hände med Carlos och en Gais-spelare, men en Gais-spelare la på marken och jag såg att alla hoppade på Carlos och då är en spelare som backar upp sin polare och det var det jag gjorde. Och det var inte så mycket mer än så.
Mustafa El-Kabir, du är 25 år.
Och jag är 25 år, ja.
25 år och har spelat fotboll sedan du var 7. Någonting sånt där.
Ja, ungefär.
Just det. Född i Marocko.
Ja.
Men flyttade därifrån redan
som bebis.
Som bebis, ja. Vad har du för relation till Marocko idag?
Stor. Stark. Jag har mina släktingar kvar i Marocko. Jag har tills kanske för 5 år sedan så var jag där varje år i sommaren när vi hade sommarlov från skolan. Och det ligger nära hjärtat, kan man säga.
Om du skulle beskriva dig själv, vem är Mustafa El-Kabir? Vi känner dig som allsvensk, ja, nästintill skyttekung, målfarlig fotbollsspelare. Vem är Mustafa?
På fotbollsplanen är Mustafa El-Kabir en duktig fotbollsspelare som är smart, stark personlighet, skön. Jag tror inte alla tycker samma sak, men om jag får beskriva mig själv så tror jag ändå att jag är en rätt skön person att ha i laget. Kanske inte att möta, men mycket energi. Mycket känslor.
Och tittar vi på den andra delen av Mustafa El-Kabirs liv, nämligen utanför fotbollsplanen, vad säger du då?
Det är en bra fråga. Alltså, hur ska jag beskriva mig själv utanför fotbollsplanen?
Du är uppväxt i en stor familj.
Ja, det är jag.
Det är sex syskon, 5 bröder och en syster.
Stämmer.
I Amsterdam.
I Amsterdam. Jag har min lillebror i Ängelholm då, men resten är kvar i Amsterdam och en massa kärlek.
Mm. Hur såg din uppväxt ut?
Med 7 barn och inte världens bästa jobb som mina föräldrar hade, så var det tufft. Men jag klarade mig. Jag klarade mig på egen hand. Nu när jag tänker efter så kan jag inte skylla någonting på mina föräldrar eftersom de gjorde sitt bästa och de hade det inte superbra. Sen hade vi 7 barn hemma som de skulle ta hand om. Kanske då tyckte jag lite annorlunda, att jag inte fick nya grejer som mina vänner hade, eller att jag inte kunde spela i en fotbollsklubb där alla mina vänner spelade. För att de helt enkelt inte hade pengarna till avgiften eller till nya skor eller till fotbollsskor. Jag fick alltid låna någonting från mina vänner. Och det är jag mina vänner tacksam för, men det är mina föräldrar också tacksam för de har gjort mig till den personen jag är idag.
Hur bodde ni? Bodde ni i lägenhet eller hus?
Nej, vi bodde i radhus. Fast det var ändå trångt kan man säga. Jag kommer ihåg när vi var yngre så sov vi med fyra på ett rum. Såna kallar man det.
Våningssäng?
Ja, våningssäng, exakt. Två våningssängar i ett rum. Men det var mysigt. Det var roligt. Det hände alltid någonting. Och det var så omständigheterna var, och det var bara att acceptera läget och göra det bästa utav det. Som sagt, det är sådana saker som har gjort mig till personen jag är idag. Och man lär sig att uppskatta vissa saker.
Som vad?
Nej, men vi som fotbollsspelare har det bra. Så enkelt är det. Jämfört med vanliga människor som jobbar heltid så har de mesta fotbollsspelare, hur kallar man det, privilege.
Privilegierade.
Ja, att spela fotboll och att göra det de älskar och samtidigt tjäna en massa med pengar. Så man uppskattar det mer när man vet var man kommer ifrån och när man inte har haft det förut.
Om du ska ta bara ge oss en liten bild av hur din fotbollsuppväxt har sett ut. Du tillhörde tidigt en klubb som heter Hedenmark. Var det din allra första klubb?
Det var min allra första klubb, ja. Och det var också där det inte alltid gick så som jag ville. Och jag var ung, jag kommer inte ihåg hur gammal jag var. Nio eller någonting. Och jag gick till arabiska lektioner på lördag-söndag. Och det var oftast då vi hade match. Som tur så har jag en snäll mamma som kunde kasta ner mina fotbollsskor i smyg från andra våningen. Så att jag kunde gå och spela fotboll istället av att gå till arabiska lektioner. Och det var lite som en liten film hur allting gick till. Men nu när man tänker efter så var det en rolig grej. Och det låg
vägg i vägg, fotbollsplanen och
lektionssalen. Nej, alltså det var ett lag där alla våra vänner från samma skolan, vi gick i samma skolan och vi allihopa gick till samma lag tillsammans med min bror.
Det blev du inte kvar så länge i det här laget eller i den här klubben?
Nej, som sagt, det gick inte exakt så som jag ville och till slut så fick pappa reda på att jag skippade några lektioner och då var det slut på det roliga. Och då fick jag gå tillbaka till arabiska lektioner och det så det gick till i några år. Sen,
och då var det ingen fotboll för dig under ett...
Jo, det var fotboll, en massa med fotboll på gatan. Alltså jag bodde på gatan nästan 24/7.
Okej.
Alltid med boll, alltid med bollen och alltid med mina vänner och jag har fått stryk några gånger där jag kommer hem sent på grund av att spela fotboll så länge ute.
Så innan jag glömmer av det, så om du tittar på dina kompisar som du växte upp tillsammans, var det någon av dem som har lyckats sen som fotbollsspelare?
Ja, en massa. Det är många som har slagit igenom i holländska ligan.
Från den här tiden? Under
ja, från den här tiden, ja. Och alltid när jag är tillbaka i Holland så letar vi efter varandra och det är alltid kul att komma tillsammans. Det är egentligen vårt gäng håller fortfarande så fort vi har tid och så fort det passar så är vi allihopa tillsammans och har roligt. Och då ibland snackar vi om gamla tider.
Mm. Vilka är det som är i gänget då? Vilka är det som blev fotbollsspelare?
Jag har en polare som spelar i Almere. Han spelade i Utrecht förut. Stefano Lillipali. Han spelar också för indonesiska landslaget. Jag har Gregory van der Wiel. Har jag behöver inte förklara hans karriär. Nej, också har vi också spelat en massa fotboll med.
Men ni växte upp tillsammans?
Ja, vi allihopa är från samma område. Sen har vi några till som spelar. En spelar i FC Twente nu, Quincy Promes. Håller på att slå igenom och komma med i holländska landslaget. Det var en del duktiga fotbollsspelare. Det finns en del som har gett upp eller har satsat på något annat. Och fortfarande är vi fortfarande samma gäng när jag väl kommer till Holland.
Du, och sen klev du vidare då, om vi får hoppa vidare i historien. Så hamnade du i en klubb som heter Nederlandia.
Ja.
Under den perioden, hur var det?
Det var en gammal gubbe som tog hand om materialen och allting för ungdomar i den här klubben. Och vi mötte Nederlandia med vårt skollag. Och det var efter den matchen, jag gjorde en ganska bra match. Och efter den matchen så undrade han om jag spelade i något klubblag. Och det var inte så. Han undrade om jag ville komma och träna med dem. Och det ville jag såklart. Och jag kände till några stycken som spelade i det laget också. Och när jag gick dit och tränade med dem, allting gick bra. De ville att jag skulle spela med dem och skriva in mig i klubben. Så hamnade jag egentligen med samma problem. Att det inte fanns pengar till avgiften och den här gammal gubbe ville så gärna att jag skulle spela för det här laget att han sa att jag inte behövde betala, att han skulle lösa det. Mm. Och det är jag tacksam för än idag.
Och här stannar du, hur länge stannar du här i den här klubben?
Den här klubben gick tillsammans med en annan klubb efter 3 år. Och jag hade 3 riktigt bra år, jag spelade i bästa laget varje år i min ålder och vi spelade ganska högt amatörnivå. Vi mötte ändå några bra lag, till exempel Ajax i ungdomslag. Och det gick bra, fast jag var jätteliten på den tiden och jag är fortfarande inte superstor, men på den tiden så var jag lite rädd att jag skulle vara för liten för nästa ålder. Åldersgrupp. Och när klubben gick tillsammans så skulle jag börja med U16 tror jag. Mm-hmm. U16, då var jag 14-15. Och i början var jag rädd att jag skulle vara för liten, men jag klarade mig bra. Och på den tiden så spelade jag som back.
Ja, du var det, jag skulle säga det. Visst var du back för?
Ja. Jag har spelat högerback en del och sen flyttade jag i mitten. Jag var ganska bollskicklig mittback. Mm-hmm. Jag var inte största. Men
hur skulle du ställa dig till att spela mittback idag eller back idag?
Jag hade klarat mig, tror jag. Jag hade klarat mig. Jag...
Som Sonny Karlsson lyssnar på det här nu, så är det Peter Gerhardsson, så sätt in Mustafa som back i nästa match. Han tar det och tar jobbet.
Ja, ja. Det tror jag. Så säker är jag på det.
Men vid det här laget så hade du bytt klubb då. Visst spelade du för ett lag som heter Blåvitt eller Blåvitt Amsterdam?
Blåvitt Amsterdam, ja. Och det var den här klubben Nederlandia jag gick tillsammans med och det skulle heta Blåvitt Amsterdam. Mm.
Vilket betyder Blåvitt på svenska då?
Ja, Blåvitt. Här tog karriären mer fart. Det var här jag började som sagt U15, U16. Sen när jag var 15, 16 så fick jag spela U19. Och där också
med 4 år äldre.
Ja.
Eller 3 år.
18 är de då. Och de här grabbarna var, de var stora.
Och jag, du var liten för
jag var liten. Och men jag, som sagt, jag klarade mig jättebra som midback och jag gjorde en massa med mål. Jag dribblade in alltid och bara fortsatte framåt. Så fort vi gick i anfall så var jag med där uppe och jag gjorde en massa mål. Jag gjorde en massa mål på hörnor. Jag gjorde en massa mål på frisparkar. Eftersom jag gjorde så många mål så flyttade de upp mig i någon match. Och jag gjorde mål igen. Sen frågade de mig i U17 om jag kunde hjälpa dem. Eftersom de låg ganska dåligt i ligan. Och eftersom jag var fortfarande i den åldern så kunde jag hjälpa till dem. Och jag spelade där som anfallare. Och jag bara öste in mål match efter match och vi klarade oss från sista platsen till mitten av tabellen.
Och det var nu ungefär som Ajax fick
det var året efter. När jag var 17. Jag var 17 och jag spelade i slutet av året på U19 så fick jag spela någon match med B-laget. Och B-laget spelade högsta reservligan för amatörerna och jag gjorde mål igen och tränare av A-laget fick reda på det och sen fick jag träna en gång i veckan med A-laget och detta var hur stort som helst för mig. Detta var ett lag med en massa rutinerade spelare som har spelat på högsta nivån i Holland, som har varit proffs tidigare. Och som är på väg neråt.
Och du var hur gammal då?
Jag var 17.
17 var du.
17 och jag fick göra min debut i högsta amatörligan. Efter en match så jag tror jag spelade 20 minuter. Då kom samtalet. Och jag var på praktikjobb som jag hade i en sportaffär. Och min tränare ringde om jag ville träna med Ajax, om jag var sugen på att träna med Ajax U19. Jag trodde att han skämtade med mig först, men det var sant och de hade skickat ett brev hem till mig.
Du var på praktikplats då på jobbet när du fick
det? Ja, och jag blev helt galen. Jag trodde inte på det först, men det var sant. Jag fick träna. Jag kommer ihåg att det var på en fredag. Jag fick träna med U19. Och det gick hur bra som helst. Det var stora spelare. Det var då jag hamnade i laget med Fernand Anita, Gregory van der Wiel, Jan Fertonghe, Raido Poupon, alla, Sim de Jong. Allihopa har slagit igenom nu. Och jag gjorde jättebra. Och
jag frågar bara innan du fortsätter, hur många är det som får ett sånt här erbjudande eller en sån här möjlighet att träna med Ajax U19?
Knappt någon. Det händer knappt i, inte bara i Ajax, i hela Holland att en 17-åring får provspela. Det var jag och en till som fick provspela, för det är oftast 10, 11, 12-åringar som kommer till Ajax och sen går igenom hela akademin och sen de bästa får stanna. Sen på måndagen skulle jag spela träningsmatch med Ajax B-laget. Och som sagt, allt det här gick så fort och det var som en dröm. Och jag fattade själv inte att jag skulle spela en träningsmatch med Ajax B-lag. Och jag skulle spela första halvlek som nummer 9 och andra halvlek som nummer 10. Och efter första halvlek så gjorde jag 2 mål och det räckte. De behövde inte se mig andra halvlek Och det var direkt upp till styrelse rummet och skriva på papperna för en övergång.
Så du fick klartecken om att få börja träna med Ajax på fredagen och på måndagen så...
På måndagen efter...
Så skrev ni kontraktet där efter 4 dagar?
Ja, det var inget kontrakt så fast övergången var klart direkt.
Det är en hygglig framgång eller, för en 17-åring.
Ja, faktiskt. Det gick riktigt fort.
Men vad hände sen?
Sen fick jag träna med Ajax varje 3 dagar i veckan. Spelade mina matcher i Blåvitt. Och då kom jag till U19. Och det gick hur bra som helst. Jag öste in mål i försäsongen. Fick spela med B-laget i cupen. Gjorde mål. Allting gick så som jag ville. Som jag önskade mig. Och det gick en hel säsong, en halv säsong. Efter en halv säsong så fick jag spela lite mindre. Vi hade en spelare, Jordi Brouwer. Det var min konkurrent. Och det fanns intresse från Liverpool för honom. Och på grund av det så ville de att han skulle spela alla matcher. Och ja. Jag blev inte superglad kan man säga.
Var det här i samband med träningslägret i Spanien? Nej.
Nej. Nej, detta var innan. Och men jag var inte glad. Jag kände att jag var bättre. Jag kände att att laget hade mer nytta av mig än av honom. Han var en målgörare men enligt mig inget speciellt.
Nej.
Mer än så. Men tränare bestämmer, de bestämmer. Det var bara att acceptera, men jag tror inte jag klarade av att acceptera det på samma sätt som jag kan just nu.
Nej.
En del man har utvecklat under åren.
Och, så hur reagerade du då? Hur yttrade sig din besvikelse?
Nej, som jag visade med kroppsspråk och med beteende att jag inte var nöjd och jag visade det på träningen och jag var ofokuserad, jag tappade fokusen, jag spelade inte lika bra som innan. Till slut stack han ändå. Jag tror han stack i januari någonstans till Liverpool. Skrev på för 5 år. Och då trodde jag att jag skulle få chansen, men då kom någon annan från U18 och tog platsen.
Men det du berättar om här nu, det här är ju den tuffa vardagen, den tuffa verkligheten för många utav fotbollstalangerna som finns där ute.
Absolut.
Du är knappast först eller sist om att få vara med om det här.
Nej, absolut inte, men det är exakt så där. Och det var absolut inga rolig tid. Alla utanför sa till mig, vad håller du på med, är du dum i huvudet, du spelar i världens bästa akademin, världens bästa klubb och kan du inte hålla dig lugn, din chans kommer. Men det var absolut inte så jag kände just då.
Så vad hände under det här lägret då som jag hänvisade till? Ni åkte till Spanien på
vi åkte till Spanien. Där var det samma sak. Vi spelade första matchen mot Villarreal. Vi la under med 1-0. Sen gjorde vi 1-1. Fick värma upp nästan hela andra halvlek och 3 minuter innan slutet så fick jag hoppa in. Svårt att acceptera. Jag hade väldigt svårt att acceptera det. Det kändes mer som en förnedring. Nu när jag kollar på TV, när jag ser att Visa i Champions League får hoppa in tilläggstid i slutet, så tycker jag synd om dem. Men det är verkligheten och det är fotbollen. Och det är bara att acceptera. Som sagt, just då så kunde jag inte acceptera såna saker och det rann över utanför planen då. Vi var på hotellet, vi skulle käka och jag satt bredvid en kille och så skulle jag, hur kallar man det?
Du skulle snyta det, eller?
Ja, exakt. Nej, jag skulle nysa.
Ja, nysa, okej. Okay, ja.
Jag skulle nysa och det kom på hans tidning.
All right.
Och så det var också en spelare som inte var riktigt 100% i huvudet. Mm. Och han flippade ut och det var det var Real Madrid som satt vid sidan av oss och det var det som egentligen var mest största problem, för han spottade på mig sen. Och jag höll på att ta han, sen kom folk emellan och då kom tränare till mig och det skämmer ut oss framför andra lag och så gör man inte, det här är inte, så här gör man inte i Ajax när man spelar i Ajax och man beter sig som vanliga människor. Det var slutet av...
Då kände du direkt att nu blir jag inte kvar i den här klubben?
Nej, inte direkt. Det var då jag snackade med huvudansvarig av akademin. Och han sa att ditt kontrakt låg redan här. Det saknades bara underskrift och du förstör allting för dig själv. Och det var surt. Det var tråkigt och jag blev ledsen. Jag grät. Min dröm spräcktes, men
vad hade hänt om du inte hade hamnat i den här situationen? Hur tror du det hade gått då för dig?
Svårt. Eller svårt är det inte. Jag tror verkligen att jag hade spelat i min drömklubb just nu.
Vilken är det?
Arsenal. Okay. Nu är vi nästan 6 år vidare och jag tror jag hade utvecklat... Det är svårt att säga hur man hade utvecklat sig på 6 år, men med min potential och akademin som jag spelar i och Ajax spelsätt, så hade jag utvecklat mig ordentligt, tror jag. Om jag hade betett mig lite bättre.
Det låter lite grann, Mustafa, som du sitter och... Sådana är väl alla liksom. När vi växer upp och blir äldre så lär vi oss saker och så. Men att du nästan sitter och ångrar ditt beteende från den här tiden. Att du känner att satan var korkad jag var som inte kunde hålla mig lugn.
Ja.
Är det så?
Det gör man. Man ångrar sig. Man ångrar sig, samtidigt så gör man inte det. För den tiden har gjort mig till den personen jag är idag. Den fotbollsspelare jag är idag. Och den mer kontrollerade fotbollsspelare som jag är idag. Den smartare fotbollsspelare som jag är idag. Mm.
Då lämnar du Ajax och då är du är 18 år då. Och så hamnar du i Neck, va? Nej.
Nej, det var ett halvår i... Det var inte ens ett halvår i Feyenoord. Jag kom dit med en skada. Behövde opereras. Kunde inte skriva på kontraktet som jag skulle få i Feyenoord. Och det blev bara 3 månader. Och efter min skada så kom jag tillbaka. Provtränare med NEC. De hade tydligen inga pengar för ett kontrakt. Samtidigt som jag provspelade för Neck så kom FC Utrecht och kolla på en träningsmatch. Jag gjorde 2 mål och en assist och det räckte för att få ett kontrakt där. När jag spelade ett halvår i FC Utrecht, fick träna med A-laget en massa gånger. Men där också hade jag inte riktigt kontroll över mina känslor och mitt beteende mot min tränare och några av mina lagkamrater. Och jag får skylla mig själv.
Så vad hände helt då?
Enkelt. Nej, det var dåligt beteende. Jag var lite för kaxig, lite... hur ska man förklara det? Nej, det var inte bra.
Nej. Men när vi sitter där och pratar nu, så vi återkommer till det här hela tiden. Det är någonting med ditt humör som ställer till spratt för dig, som du inte riktigt kan eller har kunnat behärska.
Nej, det är så.
Var kommer det ifrån?
Marocko tror jag.
Okej.
Okay. Varmblod.
All right.
Det,
vilket också säkert kan användas till en tillgång i vissa sammanhang.
Absolut.
Fördel, något positivt för.
Absolut, absolut. Så fort man har kontroll över det så är det mycket positivt. Och jag tror att jag har det nu. Mm. Och det syns, tror jag.
Vi försöker lite summariskt bara ta oss hela vägen fram till Häcken. Vad hände här nu? Nu spelade du för Utrecht under en period och sen spelade du för...
För NEC, där fick jag debutera, spela Europa League, spela en massa matcher från start.
Ni mötte bland annat Tottenham i någon match där, va?
Tottenham, Spartak Moskva, Hamburg, spelade nästan alla Europa League-matcher från start. Gjorde en jättebra debutsäsong. Tyvärr blev det inga mål, alltså jag vet inte varför. Jag hade en massa läge, kommer jag ihåg, där jag inte gjorde mål. Jag spelade från start nya säsongen, ny tränare började, de försökte värva en ny spelare på min position, vilket jag inte tyckte om. Jag kände inte riktigt förtroende, men ändå fick jag starta. Ertun Feyzulao kom det året.
Det var där ni träffades då första gången?
Ja.
En relation som fortfarande är stark?
Ja, absolut. Han är min bästa fotbollsvän just nu. Och det var där vi började spela tillsammans. Han spelade högerkanten, jag spelade vänsterkanten. Och vi körde på. Vi blev tajta utanför planen. Umgicks varje dag. Sen efter 14 matcher tror jag, så blev jag bänkad. Och när jag blev bänkad så jag skulle värma upp en match, kommer jag ihåg. Den matchen jag blev bänkad och jag vägrade och värma upp.
Nu är vi tillbaka till det marokkanska blodet igen.
Ja, varma blodet, det höll på att koka.
Så vad hände då? Du värmde inte upp och tränade?
Jag värmde inte upp, och det var inte tränare som kom på det, utan det var en vår andra målvakt som tog upp det i omklädningsrummet. Men vad är det här, unga spelare som inte vill värma upp? Och så undrade tränaren vem det var, och då kom jag fram och sa ja, det var jag, och jag var sur och jag ville inte värma upp. Men där kan man också se det på två olika sätt. Antingen så håller han sin käft och så är det inget problem, eller så går han och berättar det för hela laget och så får man skit. Och ni får gissa vad som händer.
Ja, det behöver vi inte gissa, det förstår vi. All right, som sagt, vägen fram till Häcken, vad hände sen?
De ville bli av med mig. Vi snackar en del, jag och Ertun. Och så kom jag i kontakt med min agent som jag har nu.
Mm. Och som heter?
Lamine Touré. Mm. Och jag kommer ihåg att vi spelade mot Ajax B-laget, för de skickade mig tillbaka till B-laget på den tiden. Och en massa mål i B-laget. Det var egentligen sjukt, trots att jag inte alls var fokuserad på fotbollen. Jag gjorde allt jag ville. Jag var egentligen helt enkelt oprofessionell, men ändå fick jag till det och gjorde mål nästan varje match. Till slut fick jag inte ens spela matcher längre, så mycket de ville bli av med mig. Och det var en match mot Ajax i cupen där vi spelade, och jag spelade en kanonmatch. Jag var het. Och det var där jag träffade Lamine, och han sa till mig att han...
Nu
ska vi köra. Nu ska vi fixa någonting till dig och det ska bli bra, för det här är för bra.
Just det. Och vad hände då?
Då var det en massa snack. Jag vet inte om man ska säga det, men det var en massa snack med Malmö redan då.
Nu är vi på år
innan jag kom till Sverige. Just 2010.
Mm.
Malmö, Helsingborg. De vägrade. Jag vet inte varför. Eller jo, jag vet varför. Säkert om för att jag var en bad boy, så som de kallade mig på den tiden. Jag kommer ihåg att det var någon journalist som skickade en massa artiklar till Mjällby på den tiden, när det kom ut att Mjällby skulle ta mig på provspel. Att det var en journalist som skickade en massa artiklar till Mjällby i ett mejl. Ta absolut inte den här spelaren. Det är bara problem och höger, vänster och massa artiklar där det står övervikt, disciplinerad, straffad, skickas tillbaka till B-laget och allt sånt. Jag kan skratta om det nu, men då... Då var det inte riktigt kul. Jag måste säga att, att jag är tacksam att Ayrton och Lamin gjorde det där för mig. För Ayrton ringde faktiskt Peter Svärd. Och nästan tvingade honom att ta mig på provspel i alla fall. För Ayrton visste vad jag kunde.
För då har Ayrton varit i Mjällby.
Ja, då har han varit i Mjällby och då kom han till Holland.
Och gick till Holland.
Ja.
Och du gick då, på andra hållet.
Exakt.
Och så gick det bra där. Och så gick det så bra så att du till och med fick chansen att flytta till Italien.
Ja.
Till Cagliari.
Ja.
Och gjorde mål direkt i första matchen. Var det så?
Så är det.
Mot?
Roma.
Roma.
Det var,
vilken grej va?
Det var egentligen det sjukaste jag har varit med.
Är det det?
Ja, jag tror det.
Då spelades den här matchen, spelades den i Rom eller?
Ja, vi spelade på Olympico. Jag kommer ihåg att jag fixade min frilla innan matchen i omklädningsrummet. Så kom presidenten in i omklädningsrummet och sa han till mig, vad är det du håller på med? Och nu har alla berättat för mig att han inte är 100% den här presidenten. Och jag bara, jag fixade mitt hår. Han bara, you look like Donald Duck. You think it's a mode fashion show? Och ja, nu hade jag ingen aning om han skämtade eller om han var seriös, för han hade en blick som jag inte litade på. Men efter matchen så kunde jag gå fram till honom och säga, du ser vad Donald Duck kan göra. Så
jag fick, du gav igen direkt då?
Ja. Nej, och då började han skratta och kramade mig och han var glad, han var nöjd.
Men i vilket fall som helst, du blev inte långvarig i Cagliari heller, inte jättelångvarig.
Nej, alltså jag hade en dröm, jag skulle gå till en av storklubbarna i Italien. Och jag tyckte inte det var omöjligt. Jag tränade bra, jag var i bra form, jag var fysiskt var jag fantastiskt bra form. Och efter målet så börjar man drömma. Gör man 15-16 mål i Serie A så är man borta. Och i mina ögon var det inte omöjligt. Jag kände mig hur bra som helst. Sen hände det som inte skulle hända. Jag skadade mig. Det visade sig att jag fick en bristning i baksidan. Och det såg inte alls bra ut. Det gick tre månader innan jag var tillbaka. Och så skulle jag... Vi skulle möta Milan sista matchen innan uppehållet hemma. Och det var så nära jag skulle hinna med den matchen, men de vågade inte att jag skulle bli skadad igen eller att få ett bakslag. Så det var det nya året som gällde och jag var inställd på det. När jag kom till Sverige, jag tränade extra, jag gick och tränade hos min fysio i Ronneby och jag var taggad, jag var laddad och när jag kom tillbaka så gick det igen så som jag ville. Jag började göra min grej på träningarna. Jag visade att jag ville. Jag var i superform igen. Så fick jag hoppa in mot Genoa hemma. Tror jag gjorde nästan mål. Jag kommer ihåg att han tog min boll från krysset. Och det var där jag kände att nu är jag på rätt väg. Nu är jag på rätt väg igen. Och sen spelade vi Novara borta, så fick jag starta. Och det var min första match från start i Serie A. Och det var också då jag kände nu händer det. Solen sken. Jag bodde fint. Fotbollen gick så som det skulle. Allting var perfekt. Och så spelade vi mot Milan borta, så satt jag på bänken igen. Fick jag hoppa in en halvtimme. Och det var också en dröm som...
Och spela på San Siro?
Ja, exakt. Och spela mot Zlatan.
Mm. Hur gick det i den matchen?
Ja, vi förlorade 3-0. Okay. Men,
Och ni bytte tröja efteråt?
Ja, jag fick hans tröja i alla fall. Jag vet inte
han fick
han
inte
har...
det.
Jag vet inte vad han har gjort med min tröja.
Men han var säkert hemma på väggen.
Ja, det tror jag med. Ja. Men sen veckan efter så tränade vi 11 mot 11. Och det hände egentligen samma sak. Jag fick bollen på kanten. Vände bort min försvarare och jag skulle accelerera och exakt samma sak hände.
En skada baksida.
Ja. Och jag blir ledsen bara jag tänker på det nu. Och det var samma helvete igen. Och det var 3 månader igen.
Men det var den skadan som på sikt sen då gjorde att du hamnade i Sverige. Kan man säga så?
Om jag ska vara helt ärlig, jag har aldrig snackat så mycket om det här, men så var det egentligen mitt eget beslut att jag skulle tillbaka till Sverige. Mm. För de ville köpa ut mig och jag krigade igenom de här 2,5 månader. Och jag fick till slut åka tillbaka till Sverige för att göra rehab här. Mm. Och jag kom tillbaka hur stark som helst. Kom tillbaka i träning, fick träna igen med laget och det gick hur bra som helst. Och det var då vi redan hade bytt tränare igen. Vi bytte tränare 3 gånger det året. Mm. Och det var då jag kände nu ska jag fan ta en plats och jag kommer inte släppa det. Och då gick det en vecka bra träning. Då gick det 2 veckor riktigt bra träning. Då gick det 3 veckor och så skulle vi möta Atalanta borta. Och nu tänkte jag nu måste jag vara med på listan. I alla fall att jag får åka med, att jag får sitta på bänken. Jag bryr mig inte, jag måste stå på den listan. Och när jag inte var på den listan så gick samtalet till min agent. Och så sa jag vill inte vara här längre. Det bara... Jag fick en blackout. Jag vet inte varför. Och fortfarande vet jag inte varför. För nu när vi snackar om det, jag och min agent. Hur fan kunde du säga att du ville sticka därifrån? Vädret var hur bra som helst. Jag hade finaste lägenheten. Jag spelade Serie A. Liksom.
Och hur långt kontrakt hade du då?
Det var 1 år plus 4. Mm. 1 plus 4. De gjorde en helt konstig avtal. Vilket jag inte ens visste om. För enligt mig skrev jag på för nej, det var 1 plus 3. Enligt mig så skrev jag på för 4 år. Men det de gjorde med Mjällby, vilket jag kom på senare, är att Mjällby fick en del av övergångssumman. Mm. Och sen skulle de köpa ut mig. Jag trodde att de skulle betala dem i delar. Och när jag kom på att de skulle köpa ut mig, ja, då blev det en massa samtal till min agent. Mm. Vad händer? Mm. Vad händer nu? Vad ska de göra? Ska de för ju längre det tog tid, ju mer de skulle betala. Men de skulle köpa ut mig till slut. Och det visste jag. Men som sagt, sen fick jag den blackout. Jag tjatade hål i huvudet på min agent och jag sa alltså jag måste härifrån. Ta mig tillbaka till Sverige. Jag börjar om.
För jag klarade. Och det var Sverige du ville till då? Det var inga andra alternativ som du kände att... Jag menar,
ser det fel. Jag sa bara ta mig härifrån. Ja. Och det var då också jag tappade lusten. Jag var inte med i A-laget. Jag tränade med A-laget. Till slut, jag ville inte ens träna mer.
Mm. Var du på väg till dem och kanske att lägga fotbollen bakom dig? Sluta?
Nej, så långt gick det inte. Men jag ville bara dra därifrån. Jag klarade inte av den tränaren. Jag klarade absolut inte av honom. Vi hade honom i början efter de sparkade Donadoni. Fick vi honom och han sa till mig, du måste lära dig italienska. Du måste. Inga problem. Jag går och lär mig italienska. Jag lärde mig italienska skitbra. Jättefort. Mm. Och så började jag snacka italienska med honom, så svarade han mig på engelska. Jag tänkte, vad är det med han här? Först tvingade han mig att lära mig italienska och helt plötsligt så började han snacka engelska och kriga med ord, klistra hit och dit. Mm. Ja, det var så som det var och ja. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.
Sen hamnade du på Hisingen?
Nej, jag hamnade i Sölvesborg igen.
Ja, Sölvesborg igen,
ja,
först.
Ja, det var ett halvår kvar för jag kom tillbaka i sommaren, så spelade jag några matcher, jag var i usel form. Alltså, det var också det som gjorde att jag inte gick till Ukraina då. Mm. För jag var på väg till Ukraina.
Vilken klubb var det?
Karpaty. Mm. Och det var också det var ett bra avtal. Mm. Men det gick inte. Kom tillbaka till Sverige. Spelade i Mjällby. Jag tänkte jag kör de här matcherna och sen får vi se var vi hamnar. Mm. Men jag var inte i bra form, alltså fysisk. Jag sket i allting egentligen efter det där med som hände när jag inte fick spela mer. Då skadade jag mig också mot Gävle. Min inre ledband. Mm. Och då var det egentligen samma sak igen och man bara blev ledsen. Jag bara undrade varför är det mig det händer hela tiden, och jag fick kämpa mot mig själv mest egentligen, och till slut så tänkte jag ska köra igen, jag måste komma över där. Och då började jag träna i Malmö hos min fysio. Och jag började köra stenhårt. Alltså det fanns inga ursäkter ingenstans. Och då blev det bra. Mm. Då
var du på väg till Malmö också under den perioden igen? Eller? Var det, så?
Det var snack om det. Jag har träffat dem och avtalet var helt enkelt inte tillräckligt bra.
Vilka var det du träffade i Häcken från början? Där?
Jag träffade Peter. Mm. Peter Gerardsson, och jag hade ett bra snack med honom och han förklarade hur Häcken ville spela och jag var imponerad. Det var det som fick mig att välja Häcken, och jag är fortfarande tacksam att jag fick förtroende, för det var det som saknades ett bra tag. Det är en stor skillnad mellan Peter och några av mina tränare som jag fick känslan av, men vi har inga andra spelare så han får spela. Det var mest den känslan. Jag säger inte att alla mina tränare under min karriär har varit så, men det var många. Det var mer som tyckte men han får spela för att vi inte har bättre. Mm. Än att fan, han är min bästa. Så han spelar. Och det är den känslan jag har med Peter, att, att jag är hans bästa spelare och det är därför jag spelar.
Mm. Och du talar öppet om det här, att, att du gärna vill vidare. Hur tänker du kring din framtid idag? Det blev ingenting med Brunnby. Vad är nästa steg för Mustafa El Kabir?
Ja, nästa steg är, det beror på prestationerna nu under våren. Jag gjorde som sagt ändå en del mål förra året. Men inte bara en del mål, utan jag tycker att det fanns en massa matcher där jag spelade riktigt bra. Och detta säger jag eftersom jag har kollat tillbaka på hela förra säsongen, och det är inte så att jag sitter och lyfter mig själv.
Har du kollat matcherna efterhand?
Ja, ja, men det gör jag alltid. Mm. Jag har koll på vad jag gör bra och vad jag gör fel och vilka mina matcher som jag har gjort bäst. Och
är du väldigt självkritisk?
Ja, absolut. Absolut. Jag kollar alltid tillbaka mina matcher och diskuterar dem alltid med mina agent och med Peter och med Martin. Jag gör ofta vad som gick bra, vad som gick mindre bra. Och
Martin
så,
Eriksson.
Ja. Och så utvecklar man. Så utvecklar jag mig själv i alla fall. Genom att kolla mina matcher och kolla vad som gick bra och mindre bra. Och det som gick mindre bra ska man självklart förbättra.
Vi talar väldigt mycket fotboll här nu, Mustafa. Vi har suttit och pratat nu en bra stund här, och det är än så länge nästan bara fotboll. Har du något annat intresse än fotboll?
Jag har en massa intresse förutom fotboll.
Det är ju det vi vill höra om nu.
Alla sporter egentligen. Jag följer basketboll, NBA. Jag tycker det är häftigt.
Du är för kort för basket?
Jag är för kort för basket, men jag är ändå bollskicklig. Så jag kan en del.
Du har en hel del basket som ungdom kanske?
Nej, inte riktigt. Det kom lite senare. Sen har tjejen varit basketspelare, så jag har spelat en del basket när vi var ihop. Och sen man kollar. När vi var i Miami så har jag varit på en del matcher och kollat. Så.
Men nu sa du det, nu var det idrotten här som var intressant. Det var fotboll, det var basket.
Tennis. Ja.
Du är sportintresserad?
Ja, absolut sportintresserad.
Har du andra intressen? Okända sidor?
Nej, inte riktigt. Det tror jag inte. Jag gillar att läsa, kolla på film. Jag gillar att gå på bio och se nya filmer. Jag hittar på en massa saker utanför fotboll. Jag kan knappt sitta still.
Är det så?
Det kan man säga. Ja. Det är lite så.
Det hänger ni mycket med varandra i laget så där, utanför träning och så?
Nej, faktiskt inte. Det är lite det som har stört mig de senaste veckorna. Jag har tappat mina två bästa polare som jag hade i laget, som jag umgicks med utanför fotbollen. Och det är tråkigt. Dio som jag umgicks med dagligen, och han kom hem till mig, jag kom hem till han, och vi åkte varje träning fram och tillbaka tillsammans. Sovit på hotellet på varje bortamatch tillsammans, träningsläger, vi delat rum. Och då försvinner han helt plötsligt. Det är ändå en massa känslor eftersom han har blivit min bästis i Häcken. Och det är tråkigt att han har lämnat. Men jag är jätteglad för hans skull att han kommer till ett lag där han kommer spela. Och jag tror att han kommer göra succé.
Mm. Och sen har du även Mohammed Ali Khan då, misstänker jag du skulle säga.
Ja.
Som också lämnar då.
Ja, det är också en av mina bästisar i laget som lämnar då. Och vi har hittat på en massa utanför fotbollen, träffat en massa. Och det är egentligen de två som jag umgåtts med tills Ivo och Sebastian har kommit. Jag hänger en del med dem, drar ut och käkar ganska ofta.
Hur påverkar sånt här då? Hur viktigt är det att ha liksom bra kompisar i ett lag?
För mig är det riktigt, riktigt viktigt. Så man, man har en stark band med den personen man klickar mest med. Även på fotbollsplanen så har jag alltid haft en bra klick med Dio. Det är hur viktigt som helst för mig. Nu vet jag inte hur andra spelare tänker om det, men jag kan tänka mig att de gamlingar i vårt lag också har hittat varandra ganska lätt, och att de umgås och träffas med familjer och så vidare, och de gör det på sitt sätt och vi gör det på vårt sätt.
Men alltså, det här med trivsel, det kan jag ju hålla med om också. Det är ju avgörande för hur man ska prestera och lyckas och så vidare. Tror du att det här kommer få betydelse för dig den här säsongen? Att du just nu känner att du har blivit av med två utav dina kanske närmaste kompisar i laget?
Det är inte så mycket som kan påverka mitt spel, kan jag säga. Varken situationen hemma med vänner eller familjen eller vad som helst som kan påverka mitt spel, tror jag. För jag har gått igenom en massa utanför fotboll och det har inte påverkat mitt spel, absolut inte.
Mm. Vad tänker du på då? Du säger att du har gått igenom en massa utanför fotboll.
Nej, med vänner, med familjen, med tjejen och allt möjligt. Och som sagt, nu också med mina två vänner som har lämnat Häcken. Och det påverkar inte. Jag är lika bra som förr.
Mm. Hur ser din familjesituation ut nu? Har du...
Den är bra.
Den är bra.
Stabil.
Mm. Vad innebär det?
Att allt funkar, allting går som det ska.
Mm. Har du... pratar om flickvän tidigare, är ni fortfarande ihop eller?
Nej, vi är inte ihop, men det är snart ett barn som förväntas.
Okej. Okay. Förväntas, inte på gång då?
Jo, det är på gång.
Ah, okej, okay, du ska bli pappa?
Ja.
När är det här planerat till då?
Maj. All right. Tror jag.
Ja, ah, spännande.
Och det är första gången jag talar om det i media.
Ja, ah, hur känns det då?
Nej, det är någonting som står och väntar och jag ser fram emot, om jag ska vara helt ärlig. Det har varit lite stressigt eftersom man inte är ihop. Men nu är allting stabilt. Så som sagt, jag ser fram emot och det kommer vara riktigt kul.
Bor hon i Göteborg?
Ja, hon bor i Göteborg.
Så då har ni den närheten i alla fall?
Ja.
Ja, det är mycket känsliga omlopp då, kan jag tänka mig. Mycket tankar som cirkulerar.
Absolut. Det är mest det man tänker på när man inte spelar fotboll. Men så fort man kliver in inom de vita linjer så försvinner allt.
Fast då kanske det var bra också att det inte blev någon flytt till, om man får säga så, flytt till Danmark och spel för Brøndby. Att du har närheten till...
Det hade jag också haft om jag hade flyttat till Brøndby. För mig var det ett perfekt steg när man ser på det geografiskt. Mm.
Men kul då, får man säga grattis då? Tack. Eller ska vi vänta lite till maj kanske?
Du får gratta om du vill.
Då säger vi grattis då.
Tack så mycket.
Ja, det är ju en stor omvälvning. Kan jag avslöja som har några barn hemma.
Ja.
Så är det. Du, jag tänkte vi skulle ställa några andra frågor, lite avslutande frågor här bara till dig, som jag ställer till alla gäster i programmet här. Är du redo för det?
Yes. So pick up the tempo just a little
and take it on home. Din favoritperson i världen utanför familjen?
Favoritperson i världen utan min familj? Ja, jag skulle vilja säga min dotter, men hon är inte här än. Men,
vet att det ska bli en dotter eller?
Ja. Ja, jag får säga min bästa polare då. Ärton.
Det går alldeles utmärkt. Ditt favoritlag utanför ditt egna?
Arsenal.
När var du arg? Riktigt arg senast?
Oh, igår.
Varför?
När de hoppar på min lagkompis så...
Carlos Strandberg?
Ja, blev det lite för mycket. Och det ska man inte göra när man spelar mot mig.
Vad är det mest olagliga du har gjort?
Uh, Det är en bra fråga.
Och nu är det handen på hjärtat också. Det ärliga svaret.
Jag sitter och funderar på vilka olagliga grejer jag har gjort. Det är en massa jag har gjort. Så jag måste tänka igenom.
De flesta brukar svara jag har kört för fort eller sådär. Du kanske kan hitta på någonting annat.
Nej, jag har kört utan körkort. Och för fort.
Okej. Okay.
Men... jag tror jag... olagligt. Ska det vara kombinerat med fotboll eller... Nej, behövs det inte?
Får du välja själv.
Jag tror jag har supit ihjäl mig någon gång innan en match. Och gjorde 2 mål.
Okej, okay. Så nu sitter den andra Mustafa El Kabir här. Den återuppstående.
Ja, absolut.
Okej. Okay. Ja, det var ju så halvolagligt. Du, vilken är din favoritplats på jorden?
Min favoritplats har jag aldrig besökt. Men då säger jag Tergist, där jag är född.
Okej. Okay. Hur är det där?
Det är fantastiskt bra. Det är på landet. I bergen. Mm. Och det är ingen skönare känsla än att vara där på semester. Verkligen. Det finns ingen bättre semesterort för mig.
Du talade om ditt filmintresse tidigare. Vilken är den bästa filmen du har sett?
Jag fick frågan sist också. Och för mig är Johnny Q. Med Denzel Washington. Jag tror den är baserad på något som verkligen hänt, men jag är inte säker, men det är fruktansvärt bra film. Mm.
Hur var du som barn? Har vi talat om lite grann?
Kaotisk.
Kaotisk.
Ja, det var jag verkligen.
Det sammanfattar kanske det hela.
Ja.
Bra. Vad gör du om 10 år?
Vad är nu 35? 25, 35. Då spelar jag fotboll.
I Häcken?
Nej, absolut inte.
Vem är världens bästa fotbollsspelare just nu?
Zlatan.
Och det sa du utan att tveka?
Ja.
Och vem skulle du vilja se som gäst i den här podden?
Ja, det är en bra fråga. Får jag lite tid att fundera?
Det är klart att du får. Vi kan väl ta några andra frågor. Hur många mål gör du i serien då?
Hur många mål gör i år?
Ja.
Jag vet faktiskt inte. Jag vet faktiskt inte. Och det är ingenting jag sätter som mål. Det har jag gjort förra året också. Jag har aldrig sagt att jag skulle göra 12 mål eller 15 eller 20. Jag kan däremot säga att jag tror att jag har gjort 20 mål om jag inte har varit skadad.
Förra året. Ja.
Mm. Men jag tror inte jag är kvar så länge.
Nej. Hur ser din plan ut, eller hur ser dina tankar ut för den här säsongen? Vad tror du?
Det gäller att prestera och sen dra iväg. Ingen annan plan.
Det känns ju som att misstanken är att du kör fram till sommaren och så.
Det är planet.
Mm. Hur ser intresset ut för Mustafa El Kabir just nu?
Stort.
Mm. Vad kan du säga om det?
Det finns alltid intresse för duktiga fotbollsspelare. Mm. Så det håller på året om. Mm.
Men förutom Brunnby då, vilka andra klubbar fanns med i det här?
En massa. Mm. Som jag inte behöver nämna eftersom ingenting blev av. Vi får låta det vänta tills sommar.
Mm. Vad tror du krävs för att det ska bli ett nästa steg för dig till sommar?
Det krävs bra spel. Mm. Det så enkelt är det. Det gäller att prestera på toppen. Och jag vet att jag kan göra det. Utan tvekan att jag kan prestera.
Jag tänkte en sak som vi måste ta också innan vi avslutar, det är den här landslagsdiskussionen som vi har fått upp några gånger. Du har ju, det har ju talats om att du skulle kunna ansöka om svenskt pass och spela för svenska fotbollslandslaget. Vad står vi där nu?
Det är en bra fråga. Jag måste få lite hjälp av någon med hur det ser ut med ansökan och hur länge det tar. Och så vidare. För jag är inte insatt direkt om hur allting funkar. Men,
har du haft någon slags diskussion med förbundskaptenen?
Jag vet att han har ringt och frågat efter mig. Det är vad jag vet.
Till Häcken?
Ja, han har undrat om jag har svensk pass eller inte.
Det är ju ändå smickrande, kan jag tänka.
Ja, det kan man se som intresse. Eller att jag i alla fall finns med i tanken. Och det var mest tanke på januari-turnén. Jag tror det hände innan januari-turnén.
Men spårade det dig till att ansöka om svenskt?
Ja, men det är såklart en positiv signal till att det finns tanken. Och sen är jag den personen som inte är rädd för någonting. När det gäller konkurrens eller någonting, bestämmer jag mig för att ansöka, så bestämmer jag mig för att slå mig in i landslaget.
Du får ta och göra det nu då.
Som sagt, jag behöver lite hjälp med hur jag ska göra det.
Det har du tänkt klart ändå på gästen?
Nej, faktiskt inte. Men
du kan ju mejla mig om det sen.
Ja, jag kan göra det. Jag har tänkt säga han idioten som skrev till mig på Twitter. Så får han sitta här och förklara sig själv.
Men, okay. Det kanske inte är värt
poddinslag. Nej, men jag återkommer med en person.
Du, innan vi avslutar då, tycker du att vi har fått en någorlunda korrekt bild, de som har lyssnat hela vägen här nu, på vem Mustafa El Kabir är?
Ja, det tror jag. Eller alla kommer ha sin egen uppfattning efter det här historien med. Så det gäller att de uppfattar det rätt. Jag är en lugn, skön person som inte vill någon illa, som de mesta har bilden av. Vilket jag tycker är synd, för det är inte så många som känner till mig. Och jag sitter inte här för att förklara mig att jag är en bra person, men ibland är det störande att folk har en fel uppfattning. Oftast ska man inte lägga tid på det, men folk får ändå veta att det finns en annan sida som de tror att jag har.
Du, vad gör du resten av dagen?
Resten av dagen, det är ganska tidigt, men jag tänker gå hem och vila. Jag ser att jag har en massa med missade samtal, så
hem och ringa upp dem då till
en början. Hem och ringa upp dem, vila ut mig och för träningen imorgon. Ja.
Stort tack Mustafa för att du tog dig hit och komma hit.
Tack själv, tack för att jag fick vara.
Lycka till under resten av säsongen och karriären.
Tack så mycket.
Tack. So pick up the tempo just a little and take it on home. The singer ain't singing and the drummer's been a drag.